Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
Men sen kom ju då forskarna också efter ett halvår och började skriva, och experterna började skriva forskningsrapporter om Skärholmen och därmed om alla de här förortsmiljöerna som har byggts under efterkrigstiden. Men då trädde det fram, ska man säga, en problemgestalt i de här nya förorterna. Och det är hemmafrun. Som då blir den som man riktar in sig på. Och att då förorterna blir ett slags koncentrationsläger för skåpsupande hemmafruar, som feministen Barbara Backberger sa på ett seminarium. Och också för hemmafruarnas barn som då växer upp i en miljö och de blir, som någon socialarbetare eller någon sociolog skrev, hårda som betongen.
Dagens avsnitt handlar om förorten och dess historia. Gäst är journalisten Per Wirtén som skrivit den fenomenala boken Där jag kommer ifrån, Kriget mot förorten. Wirtén menar att det finns en konflikt mellan förort och innerstad och att den bidragit till stereotypa bilder av förorten. Vi samtalar om de ideal som legat till grund för byggandet av städer i Sverige och hur förorterna utformades för att vara demokratiska utposter som skydd mot fascism. Innan vi börjar dagens samtal så vill jag göra reklam för en ny omgång av Bildningskomplexet Live, som den här gången handlar om mordet på Olof Palme. Gäst är Hans Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt, författare till prisade boken Statsministermordet och Sveriges främsta expert på Palmeutredningen genom sin roll som huvudsekreterare i statens granskningskommission. Vi kommer samtala om de olika huvudspåren och varför brottsutredningen sköttes så illa att det tidigt stod klart att mördaren aldrig skulle hittas. Samtalet äger rum den 14 november klockan 18 på Stora Nygatan 7 i Gamla stan. Biljetter köps på biletto.se som jag länkar till i avsnittsbeskrivningen. Köp biljetter i god tid då tidigare liveinspelningar blivit utsålda. Vårt samtal idag börjar med invigningen av Stockholmsförorten Skärholmen år 1968, som skulle leda till en av de mest intensiva debatterna under efterkrigstiden.
Alltså Skärholmen var, när det byggdes då i slutet på 60-talet, den tredje riktigt stora förorten i Storstockholm. Sen första var ju Vällingby och sen byggde man Farsta och sen kom Skärholmen. Och så Skärholmen var en prestigeförort, kan man säga, när den byggdes. Det skrevs mycket om den och den var stor och centrumet framförallt var väldigt stort. Och det började redan innan invigningen på sensommaren 1968. Då de stora dagstidningarna började skriva om det här färdigbyggda centrumet, att det var ett väldigt lyxigt centrum. Och det var det. Det var påkostat. Det var delikatessaffärer och restauranger. Och det var byggt också så att man skulle kunna gå. Det var liksom ett överhäng över affärerna. Så man skulle kunna gå även i regn utan att bli blöt. Va? Ungefär som i Florens husen. Och då första reportagen var faktiskt att det här är ett lyxproblem. Skärholmen är för lyxigt. Vi kan inte bygga så här lyxiga förorter så långt från Stockholms centrum samtidigt som halva världen svälter. Framförallt Expressen hade sådana artiklar. Så att det är ett lyxproblem med Skärholmen. Men det där svängde ju då efter invigningen som var precis i början av september 1968, vilket var ett valår om jag inte minns fel. Så några veckor senare var det val. Och det var ett stort evenemang. Det var prins Bertils som höll tal och det var Hotel Nanny Singers med Björn Ulvaeus som spelade. Och så det var fullt med folk. Jag har sett foton där. Torget var helt smäckfullt med folk. Så det var ett väldigt stort evenemang. Men sen så kom det en väldigt stor backlash bara några dagar efter invigningen. Och det började med en jätteliten artikel på Dagens Nyheters ledarsida som var skriven av Lars-Olof Franzén, som var en väldigt känd kulturjournalist. Och han lyckades på några få rader pricka in nästan alla stereotyper som sen fastnade på förortstorg och förortscentrum överhuvudtaget.
Vad är det han skriver om?
Han skriver om de ensamma människorna, som är förvirrade och identitetslösa och irrar omkring här på torgen. Det är den kalla vinden som blåser över torget, den hårda betongen. Och sen slutar han den här lilla ledarsticket med några klassiska rader han skrev. Det finns ingenting annat att göra med Skärholmens centrum än att rulla tomma ölflaskor så det låter riktigt jävligt i betongen. Riv Skärholmens centrum.
Och det här är bara så några veckor efter invigningen.
Några dagar.
Några dagar.
Jag tror att det är tre dagar. Jag minns inte riktigt, men tre dagar kanske. Och sen utbröt en av de största kulturdebatterna i Sverige under efterkrigstiden. Och den handlade om Skärholmens centrum. Och det är osannolikt. Men det var faktiskt artiklar dag efter dag. Stora artiklar. Tunga kulturskribenter skrev i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter på kvällstidningarna. Och det var liksom allt. Det var från, som jag sagt, genomarbetade texter av författare som Lars Gyllensten till rent slapstick då man tog ut Jacques Tati, fransk filmregissör, till Skärholmens P-garage och ställde honom där och tog ett kort på honom där han såg allmänt förvirrad ut, och så skrev man något om att Jacques Tati är bortkommen i den nya förorten. Alltså det var liksom alla nivåer, från väldigt lågt till väldigt högt. Och då växte det fram en bild just av förorten som var just det här med att människorna är identitetslösa, de förlorar sin liksom självkänsla i de här miljöerna, de blir ensamma. Och sen också att miljöerna då är liksom blåsiga, hårda och omänskliga.
Du pratar ju också mycket om, det är mycket parkeringsplatser man har byggt. Man har byggt 4000 parkeringsplatser. Ja. Det är bilism och kommersialism. Och det är också en plats där man inte kan mötas som människor.
Nej, precis.
Skriver du.
Precis. Och för att i Skärholmen hade man ju byggt då det största parkeringsgaraget kanske i Europa. Men man hade inte byggt några daghem. Så det var en given angreppspunkt. Så allt var inte bra. Men det som börjar med att det är att journalisterna åker dit eller skriver om detta fenomen. Och då händer det någonting väldigt viktigt, tror jag. Och det är att höger och vänster, det här är ju revolutionsåret 1968 dessutom. Men här är det konservativa skribenter, äldre herrar, som förenas med de unga radikala röda rösterna. Och det som växer fram är en kritik av själva moderniteten. Alltså det moderna samhället. Det är en kritik av samhällsplaneringen som sådan. Kan man verkligen planera ett samhälle, skriver man på Svenska Dagbladets kultursida i artikel efter artikel utifrån Skärholmen. Och sen är det idén om den sociala ingenjörskonsten. Alltså hela, ska jag säga, välfärdsmodernismen hamnar i skottgluggen på Skärholmens torg. Och det kommer från både höger och vänster.
Men vad är det de kan förena sig här? För att man tänker ändå så här att jag förknippar socialdemokratin och vänster med ändå att man ligger bakom det här framåtskridandet och att man kanske förknippar den höger med att vilja bromsa lite. Vad är det de förena sig?
Men det är inte socialdemokraterna, utan vänstern på den här tiden avskydde ju socialdemokraterna. Så att det är den yttersta vänstern vi talar om. Kulturvänstern, den politiska yttersta vänstern och de är traditionella konservativa. Och det är kritik av bilismen som man betraktar som en amerikanisering av Sverige. Och sen är det den moderna arkitekturen som inte ser ut som i Stockholms innerstad. Och sen är det idén om att man kan planera ett samhälle. Så man kan säga att det här är en slags första, vad ska vi säga, overtyr eller trumpetsignal inför den nyliberala svängningen som ju kommer först långt senare, alltså på slutet på 80-talet, början på 90-talet. För mycket av de ingredienserna finns med i kritiken av Skärholmen. Och det intressanta är att det börjar då med alla dessa tidningsartiklar som jag kopierade och la en stor hög som jag har hemma i arkivet. Jag är väldigt glad för att jag gjorde. Men sen kom ju då forskarna också efter ett halvår och började skriva, och experterna började skriva forskningsrapporter om Skärholmen och därmed om alla de här förortsmiljöerna som har byggts under efterkrigstiden. Och det är ungefär samma innehåll. Men då träder det fram, ska man säga, en problemgestalt i de här nya förorterna. Och det är hemmafrun. Som då blir den som man riktar in sig på. Att då förorterna blir ett slags koncentrationsläger för skåpsupande hemmafruar, som feministen Barbara Backberger sa på ett seminarium. Och också för hemmafruarnas barn som då växer upp i en miljö och de blir, som någon socialarbetare eller någon sociolog skrev, hårda som betongen. Och mammorna för torftiga samtal med barnen vid sandlådan. Alltså sådana saker kunde man skriva om de som bodde i Skärholmen.
Miljön har på något sätt trängt sig in i själen, ja, på dem och gjort dem hårdare. Du skriver ju till och med att det är någon som nämner att det är svårare att komma i kontakt med sina känslor i Skärholmen.
Ja, och en av de mest kända böckerna som det är Åke Down som var folklivsforskare och etnolog och skrev sin avhandling sen något år senare om just Skärholmen och Vårberg, de här förorterna som låg längs röda linjen. Och när han först anländer till Vårbergs tunnelbanestation, tror jag, alltså förorten bredvid Skärholmen, så skriver han att han blir så förvånad över att en man håller upp tunnelbanespärren. De var ju inte automatiska på den tiden, utan de var ju som spärrar på ett varuhus eller en affär. Och han höll upp den här spärren åt Åke Down så att Åke Down skulle komma ut utan att behöva öppna själv, för Åke hade med sig både en resväska och en skrivmaskin, så båda händerna upp. Och så funderar han efteråt att detta är ett tecken på att det ändå finns ett kontaktsökande reflex hos människorna i förorten. Så långt gick det. Alltså det var en demonisering av förorten som satt kvar i decennier, och vi kan fortfarande se reflexer av det. Och det intressanta var att när jag läste alla de här artiklarna då om Skärholmens centrum i den här debatten, då kände jag igen den liksom värld, den bild av min egen uppväxtmiljö som jag hade mött under min uppväxt helt enkelt. Alltså att det var en plats som inte hade värde och som var en ingentingplats. Det fanns ingen historia, det fanns ingen identitet, och människorna var på något sätt vinddrivna på dessa ödsliga torg. Det fanns ingen gemenskap, det fanns ingen hemmahörighet.
Vi kommer ju komma in mer på din historia och vad du har bott, men jag undrar, Åke Downs avhandling, den kom ändå fram till en ganska häpnadsväckande resultat som du nämner, att människorna i Skärholmen trivs där.
Ja.
Och vad hände med det resultatet?
Ja, men det var ju det stora problemet för media och experter. Och det var ju att de som hade flyttat till Skärholmen, som ofta kom ifrån trånga, omoderna lägenheter på Södermalm och sådär. Lägenheter utan ordentligt dusch eller badkar och sådär. Kanske till och med utan toalett fortfarande på den här tiden. Alltså att man hade dass på gården helt enkelt. Och de blev ju överlyckliga över de här moderna lägenheterna och trivdes jättebra. Alla som intervjuas i början av september 1968 i tidningarna, så här små rutor på, med foto, och så Maria Blom, 68 år, får tala om hur mycket hon trivs i Skärholmen och hur fint det är på centrum och sådär. Men det är intressant att deras bilder är bara positiva, och de måste sorteras bort, för annars kan inte det här narrativet växa fram. Så redan efter några veckor efter invigningen och in i den här debatten och alla dessa artiklar, då försvinner människorna som har flyttat till Skärholmen. Deras röster bara försvinner. De är inte längre tillfrågade, utan istället tillfrågar man då experter som jobbar här. Lärare, socialarbetare, fritidsledare, poliser, ofta poliser faktiskt, och andra som är så att säga, som inte bor där, men som är experter. Och det där förklaras sen i en forskningsrapport från Stockholms universitet varför det är så. Och det är därför att de som bor där lider av falskt medvetande. Det var ett begrepp som marxister använde på den tiden. Alltså att de förstår inte. Rätt sagt, när de hamnar i en dålig situation där de faktiskt mår illa, så bygger de upp en skyddsvall att de inte mår illa. Och då blir det detta falska medvetande som tar över. Och därför vet de inte hur illa de mår. Och det där fanns också i krönika. Åsa Moberg skrev någonting om i Aftonbladet. Alla jag möter i Skärholmen ler fast de gråter inombords.
Mm. Det där jag skrattade jättemycket när jag läste det där, just det här falska medvetandet. Det blir som att man, när man åker dit som forskare, så har man en väldigt stark tes som måste bli bevisad. Så att när ens respondenter då svarar att de trivs där, då blir svaret då att det är ett falskt medvetande. Då hittar man en snygg sociologisk teori för det.
Och det här är det som lever kvar. För att sen det är egentligen inte förrän de senaste åren, alltså långt in på 2010-talet skulle jag säga, som människor som bor i särskilt då förorter som har präglats av låga inkomster släpps in i media och deras röster tas på allvar. Så det tog väldigt, väldigt lång tid innan media började på allvar lyssna på de människor som faktiskt bor i de här stadsdelarna.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Jag är bara intresserad också innan vi, eller att vi uppehåller oss lite grann vid den här konflikten, kriget nästan då, som man kan säga att du ändå använder i din bok, kriget mellan stadskärnan, centrum i staden, Stockholms stad, och den här, ja men då, om vi tar Skärholmen som ett konkret exempel. Det, nu vet ju inte folk som lyssnar idag här och nu, alltså hur exakt den geografiska kartan i Stockholm ser ut och Skärholmen och Huddinge, men om man bara tänker på idén att det finns ett centrum och sen så börjar man bygga ut och sen har man då Skärholmen centrum som ligger ganska långt ut, där ser man det som ett hot. Du nämner ju bara det faktumet att det kommer en biograf ut dit, i Heron City som det idag heter. Det, man ser det som någonting märkligt, alltså bio kan ju inte finnas ute i förort. Så vad handlar den konflikten om?
Ja, den handlar ju om maktfrågor och statusfrågor i en stor, väldigt stort stadslandskap som Stockholm har blivit. Och där är det så att Stockholms kommun och den finns kvar idag. Den här finns nu, den pågår precis nu, fast ingen riktigt pratar om den. Varje sån här plan som Stockholms kommun tar fram om stadsutveckling och hur Stockholm ska utvecklas, står det nästan alltid i första meningen att Stockholms innerstad ska stärkas socialt, ekonomiskt och på alla andra sätt. Man ska stärka innerstaden ekonomiskt ännu mer än vad den redan är idag. Va? Man ska koncentrera makt och pengar till innerstaden. Och det är ett uttryck för den här konflikten, att man försöker liksom på något sätt vidmakthålla att makten har, i den här stora regionen har ett centrum, ett geografiskt centrum. Och det där yttrade sig också för några decennier sedan, måste ha varit på 00-talet, då Stockholmsregionen, alltså det som då heter landstinget, som är ansvarig för den stora regionala planeringen, då tog man fram en ny regionplan som heter RUFS, som skapade en enorm debatt. För där förklarade man för första gången att Stockholm skulle inte längre vara ett stadsområde med bara ett centrum, alltså innerstan, utan Stockholm skulle bli en region med många olika mittpunkter, många olika centrum, som man pekar ut 7 eller 8, tror jag, centrum i Storstockholm, som skulle bli så att säga ansamlingar utav service och ja, allt möjligt. Så man skulle liksom, Stockholm skulle, innerstad skulle inte längre ha den här monopolet på att vara mittpunkten. Och sen dess har ju Stockholms politiker motarbetat den planen frenetiskt. Medan kranskommunerna, de jobbar på efter den här RUFS-idén, och det ser vi nu att de här utpekade centrumpunkterna i den fler centrumstaden, så att säga, eller staden med många centrum, håller på att ta form. Det gör hela tiden under aktivt motstånd från Stockholms innerstad.
Ibland undrar jag om det också har att göra med idén om hur en stad byggs, att man också, alltså inte, om jag ska vara lite snäll mot politikerna nu, att det inte bara handlar om makt, utan också vår idé kring den klassiska staden. Jag menar, New York har sitt Manhattan, Paris ska vi inte prata om. Alltså, hur är det ändå på något sätt börjar i mitten och sen så sträcker det liksom sig utåt på ett sätt? Ja. Kan det vara också en sån, liksom, att det blir ett hot mot den gängse bilden av en stad när det börjar dyka upp andra centrum?
Ja, den gamla traditionella europeiska bilden av hur en stad ska se ut, det gör det absolut. Mm. Och det märktes ju när Stockholm började växa igen här för några år sedan och man började bygga väldigt, väldigt mycket. Och då var ju parollen hela tiden, staden växer. Så när man byggde i Midsommarkransen eller på någon annanstans i Stockholm, då var det under parollen staden växer. Men de som bodde där har ju alltid upplevt att de har bott i staden. Huddinge är också stad, Skärholmen är stad. Så att Så det här är också en strid om vad är en äkta stad och hur ska en äkta stad se ut. Och när Skärholmen byggdes på 60-talet och även längre tillbaka under 40-50-talet, då fanns en annan idé om hur staden skulle se ut. Då byggde man medvetet den nya demokratiska staden när man byggde de här förorterna. Det var liksom en ny idé om hur staden ska se ut. Och sen fanns den konservativa idén att staden ska se ut som den gjorde 1890. Det vill säga det ska vara stenhus och det ska vara raka gator och, ja, som det ser ut i Stockholms innerstad. Och det är också det som händer i Skärholmen-debatten 1968, att den här idén, den gamla idén om staden, stenstaden, återvänder. Och det är den som sen från 1980-talet totalt dominerar idén om hur en stad ska se ut. Och när jag pratade om den här boken och var ute jättemycket och pratade på bibliotek och för människor om den här boken och om förorternas idéhistoria och sådär, då brukade jag alltid börja med att be alla blunda och tänka på en stadsmiljö, typisk stadsmiljö i Stockholm. Och sen det, så efteråt, hur många... Så är det ju den retoriska frågan. Ja, alla ni tänkte ju nu på Götgatsbacken eller Drottninggatan eller Hamngatan eller Sergels torg, men ingen tänkte ju på det torget som ligger utanför det här biblioteket i någon förort i Skarpnäck eller Huddinge eller Skärholmen. För det är liksom bortsorterat som stadsmiljöer. Det har numera sorterats in under begreppet misslyckad stad. Men det är det ju inte, utan det är ju levande stadsmiljöer som alla andra.
Mm, just det. Ett begrepp som vi behöver också uppehålla oss vid lite kort, det är ju det här sprawling som du pratar om. Det är kopplat till det vi pratar om nu, att en stad liksom språlar, den växer, den spretar ut sig. Kan du beskriva vad det här begreppet betyder?
Sprawl är ju ett amerikanskt begrepp som beskriver hur amerikanska städer, men också städer i Asien, Australien och många andra delar av världen har utvecklats sedan 1980-talet ungefär, eller 70-talet. Och det är ju att städer håller på att förlora den här givna mittpunkten. Mittpunkten håller inte längre, utan de liksom växer ut som någon slags till synes oformlig massa av hus och motorleder och vägar och tunnelbanelinjer och pendeltåg och allt möjligt. Att de blir väldigt, väldigt stora, som stora landskap snarare än som den gamla idén om en tät, förtätad stadsmiljö. Och det kan man säga är språl. Man kan också säga att det finns en politisk idé med språl som, det kan man säga, artikulerades redan på 1930-talet av den amerikanska arkitekten Frank Lloyd Wright, som är en väldigt känd amerikansk, nästan ikonisk arkitekt. Han är den amerikanska arkitekten, kan vi säga, i USA. Och då presenterade han en idé om en framtida stad, och det var verkligen den utsprålade staden, för det var bara förtätad villabebyggelse, kan man säga, förtätad landsbygd över en enormt stor yta. Och då förklarar han att demokratin kan inte acceptera en stad som har ett givet centrum som där all makt samlas, utan en demokratisk stad innebär att makten måste decentraliseras och spridas över hela staden. Så han kallade den gamla staden för den monarkiska staden, alltså kungastaden. Men den staden som han då tänkte, den utsprålade staden, den utspridda staden, den då kallade han den demokratiska staden, där alla skulle vara president, så att säga.
Just det. Och en klassisk språlad stad i Los Angeles. Jag tänker, jag vill höra vad du tycker om sprawling-konceptet, men om vi tar bara Los Angeles som exempel. Jag måste säga att jag tycker det är en väldigt rolig, jag har varit där två gånger, jag tycker det är en väldigt rolig stad, det händer mycket där, det är kul, maten är fantastisk och så, men den är också på många sätt helt avskyvärd, därför att man är ju totalt bilburen där, och det är väldigt mycket att sitta i bilköer och det är varmt. Jag undrar, vad tänker du kring framgången i en språlad stad?
Jag har också hört om många av de här amerikanska städerna, med Los Angeles, som jag är väldigt fascinerad av Los Angeles, måste jag ju säga. Men att den staden är ett helvete. Det beror ju på att det finns ingen kollektivtrafik. Hade det funnits massor med pendeltåg och tunnelbanor och fungerande bussar, då hade det varit en helt annan stad, eller hur? Då hade man kunnat ta sig väldigt fort mellan olika delar av den staden. Och jag har bott i en del av sådana städer i USA, och för att komma till dem som en europé är ju extremt förvirrande. Mm. Jag bodde då i Lviv, min familj bodde på 90-talet och bara på 00-talet i den amerikanska södern i ett stort stadsområde där många av städerna var så här. Och det var ju en kulturchock att komma till en stad där det faktiskt inte fanns något centrum, utan det var bara en utspridd villabebyggelse. Och själva shoppingområdet där all service låg, ja, det låg i utkanten av staden. Det var väldigt konstigt, men jag insåg att ja, men det här var ju faktiskt på sätt och vis också om man bygger kollektivtrafik, vilket vi har i Europa, så är det ofta ganska behagliga stadsmiljöer, lärde jag mig. Alltså det är ju den gröna staden. Mm. Och då är det Frank Lloyd Wright pratar om. Den gröna staden, alltså staden där gränsen mellan natur och stad löses upp. Där det inte längre finns någon sån skillnad, utan att man lever både i staden och i naturen på en och samma gång. Och det besjälade ju, när man byggde förorterna i Stockholm, så var ju det tanken som besjälade arkitekten och stadsplanerarna. Man skulle bygga det man sa, en stad i park. Mm. Och så, man skulle inte längre vara park i staden, utan det var staden i en enda stor, jättestor park. Mm. Och det är därför Stockholm idag, som också är en utsprålad stad, där så tänker vi inte på, för här fungerar kollektivtrafiken väldigt bra. Det är ju en väldigt behaglig miljö att leva i, för ja, vi sitter här nu i en förort i södra Storstockholm och gör den här podden, och tittar man ut genom fönstret så är det träd överallt och det är grönska och det är ganska tyst och behagligt och det är ganska långt till motorleden. Mm. Och så ser det ut i stora delar av Storstockholm, och det gör att det är, även där det är flerfamiljshus, ser det ut så här. Och det gör ju att det blir en ganska behaglig stad att leva i. Men det bygger på att kollektivtrafiken fungerar. Slutar den fungera, då förvandlas det till ett helvete som i Los Angeles eller Atlanta. Mm. Då vill man inte bo där.
Jag tänker så här, när man promenerar runt i en stad så förstår man ju inte hur mycket av liksom, vilken tankevärld som faktiskt finns i den här staden. Alltså det finns en idé, men inte bara arkitekter som har tänkt, utan det är ideologer, det är politiker. Det finns liksom en idé om vad en god stad är. Så jag skulle vilja att vi pratar lite grann om de här idéerna. Och där finns det ju två stycken arkitekter, två tänkare. Vi har nämnt den ena, Frank Lloyd Wright, amerikan. Och den andra är ju fransmannen som är idag ganska ökänd i vissa arkitektkretsar, Le Corbusier. Som bara för folk som inte vet vem han är, du ska få berätta. Men han är ju känd bland annat då för att ha kommit med ett förslag, har jag läst då, på 30-talet i Stockholm, att man skulle riva Gamla stan och bygga någon slags, ja men, sån brutalistisk betongstad, funktionalistisk. Han är ju funktionalismens stora portalfigur. Men om vi tar de här två tänkarna som är helt olika i sin tankevärld kring hur en stad ska byggas, vad kan man säga om de två?
Men de är också väldigt lika. Båda förändrar sin sätt att se på staden av två saker. Det ena är bilismen. Båda fattar att bilarna, den gamla staden funkar inte med bilism längre. Och därför måste man tänka nytt. Och det andra är ju att båda också är en del av det demokratiska genombrottet. Och båda är också intresserade av naturen. Båda vill lösa upp gränsen mellan stad och natur. Det vill även Le Corbusier, vilket man ibland inte tror när man läser nidbilder av honom. Men de är helt olika på det sättet som du säger, att Frank Lloyd Wright tänkte sig en villastad som var oändlig. Och Le Corbusier ville koncentrera människor i stora hus. Och den där planen över Stockholm, man ska ju aldrig ta de här, någon av de här två som... De fick aldrig bygga sina städer, och det ska vi vara glada för. Men de var debattörer och filosofer och utopister som haft en enorm påverkan på hur städer har byggt sedan dess. Bra påverkan skulle jag säga att båda har haft på olika sätt. Men om man ser Corbusiers planer i Stockholm, så är det den gamla stan. Jag vet inte om det stämmer, men det jag har sett, det är hans plan över Södermalm. Och då var det att bebyggelsen som det ser ut idag skulle bara raseras, utplanas, och allt, hela Södermalm skulle bli en stor naturpark. Och sen skulle man anlägga 6 stycken jättehus som skulle sträcka sig över hela Södermalm och skulle stå på pelare. Så att det var under dem var det liksom natur. Det kunde gå får och beta eller vad som helst, men människor skulle bo i naturen, men i de här jättestora husen. Så människorna skulle vara koncentrerade, men fortfarande liksom... Så Le Corbusier är den första som tänker om miljöfrågan. Hans ideal var blått som himlen, grönt som i naturen, och sen det stål- och betongfärgade gråa då, eller vita.
Då är ju verkligen nidbilden inte sann med tanke på hur mycket han tänker på grönskan. Däremot så är väl han också den som, du nämnde det här med att koncentrera staden. Han pratar ju också om skyskraper redan på 20-talet, så säger han att städer, men om vi tittar på New York som redan då såklart redan hade skyskraper, men att idag är ju vissa asiatiska städer helt byggda på Corbusier-maner med skyskraper.
Ja, men de har glömt det gröna som fanns hos Le Corbusier. Mm. Men det är riktigt, det är liksom en väg, och även de, mycket av de svenska, särskilt de så kallade miljonprogramsförorterna, är ju inspirerade av Le Corbusier. Det finns mycket av hans tankar. Även om husen inte är ritade som han skulle ha ritat dem, så är det, finns det ändå spår av hans tankevärld.
Kan du ge något konkret exempel på det då?
Ja, jag, första lägenheten jag bodde i efter att jag flyttat hemifrån var i Flemingsberg, som ligger i Huddinge och som är en väldigt stor koncentrerad stadsdel. Väldigt höga hus, 9-10 våningar i starka färger dessutom. Det är väl det mest känt för. Otroligt vacker förutsättning, den borde K-märkas hela förorten. Och den, där kan man ju absolut se att det finns just den här idén att koncentrera människor väldigt mycket. Kritikerna säger att människor blir alienerade och vilsna och i höga hus. Men det lustiga är att det är status att bygga höga hus i innerstaden. Det är högsta mode i Stockholm idag. Men att bygga höga hus bland människor med låga inkomster, som i Flemingsberg, det anses, då blir det ett socialt problem med höga hus. Det är väldigt märkligt, tycker jag. Det är väldigt märkligt. Men det är också i att koncentrera människor ligger det ju en tro på människan, eller hur? Att vi faktiskt kan leva tillsammans och samarbeta.
Just det.
Så det är liksom den positiva sidan av koncentrationen. Medan Frank Lloyd Wright, det är ju faktiskt, då är människor, då är det långt mellan människorna.
Mm. Och Frank Lloyd Wright då, ser vi några spår av hans visioner i Stockholm? Eller, ja, eller i Sverige, ska jag säga.
Ja, absolut. Och det är ju villaområdena som finns runt och i städerna. Som är också en del av stadsmiljön. Villastaden är en del av staden helt enkelt, har blivit. Mm. I USA bor de flesta människor i villaförorter. Det är den absolut överlägset största livsmiljön i USA. Och det är mycket så stor i Sverige också. Mm. Och de påminner mycket om Le Corbusiers idéer.
Ja, du menar Frank Lloyd Wright?
Ah, förlåt. Ja, förlåt. Frank Lloyd Wright.
Ja. Ja, och att det också är, som du nämnde, att det är grönt när vi tittar ut. Att det är också väldigt integrerat i... Alltså en villaområden är väldigt integrerad i, nästan med skogen eller med parken.
Ja, exakt, och det är ju även de flerfamiljshusområden som byggdes efter kriget. De som är finast i Stockholm är ju de som byggdes mellan 1945 och låt oss säga slutet på 60-talet, innan miljonprogrammet tog vid. Och de är ju som Högdalen, Rågsved, Hagsätra, Årsta. Det är ju fantastiska miljöer, och de är också väldigt gröna. Och dels därför att man har behållit, alltså man har inte sprängt bort alla berg, utan man har byggt med naturens olika höjdskillnader och tagit hänsyn till dem när man har byggt. Och man har också bevarat träd. Alltså på en del ställen ser det ut som att husen är försiktigt nedsänkta mellan tallarna. För en del tallar växer ju så nära husen så att man förstår inte hur man kan bygga huset överhuvudtaget. Och det är ju medvetet. Och alla gårdar är öppna och gröna. Man kan liksom gå och vandra och promenera fritt genom de här stadsdelarna. Och just det är ju grönskan som håller ihop staden, och inte bara i villområdet utan även då i de här flerfamiljsområdena. Mm. Det är alltså gå och promenera mellan Rågsved och Hagsätra, två problemstämplade stadsdelar i södra Storstockholm. Det är ju som att gå, om man gör det på sommartid eller tidigt på hösten, så är det ju, alltså det är ju så grönt som man ser nästan inte husen.
Nu när vi spelar in här så är vi i Stureby i Stockholm, och jag har varit mycket i Högdalen, för det är den närmsta liksom större förorten. Den är ju sliten på många sätt, kanske för att den inte har blivit så liksom uppputsad på länge, men det är ju det finns ju en väldig glädje där, och det händer mycket roliga saker, och det är väldigt tydligt när man bara promenerar 3 minuter från centrum så kommer man direkt till vackra parker, och det finns en bassäng och det finns liv och det är cirkus på den stora gräsplätten och så det är sånt här som folk inte känner till och som man inte heller pratar om särskilt mycket, för det är ingen rolig, det är inget nyhetsvärde att berätta om en cirkus i Högdalens centrum.
Nej. Och de här stadsdelarna, det är ju de jag älskar mest av allt, tror jag. Alltså det är ju Stockholms eller Sveriges vackraste arkitektur och vackraste stadsdelar överhuvudtaget.
Tycker du det? Om Högdalen?
Ja, och Årsta tycker jag är den vackraste delen av Storstockholm. Mm. Och den påminner ju lite grann om Högdalen, den är lite äldre bara. Mm. Men det är samma princip som har styrt båda.
Mm. Jag tänker bara, då kanske jag inte har tillräckligt bra koll, men för att när man går in i själva centrumet i Högdalen centrum, bara för så att folk får en bild, det påminner om, tycker jag, ganska ja, men egentligen vilken svensk småstad som helst är, att det är glastak och det är ganska mycket betong och det är plåtigt, och sen är det såna här passager som man går förbi som kan ta en mellan ett torg till ett annat, men det är liksom bara, det blir ganska blåsigt och kallt och trist där inne, så att jag vet inte om jag tycker att själva centrum är särskilt vackert.
Nej, det kan man ha synpunkter på. Man kan ha synpunkter på detaljer överallt. Jag kan hålla med om just Högdalens centrum. Å andra sidan, Rågsveds centrum är otroligt vackert. Så att det är liksom, det är lite olika. Men det intressanta är ju, när man byggde dem och planerade de här efter kriget, så planerade man dem väldigt uttalat och medvetet som en slags barriärer mot totalitära ideologier. Det här skulle vara den demokratiska staden. Och det där märker man ju så tydligt i Stockholm. För man byggde dem ju längs med tunnelbanelinjerna. Det är därför de här stadsdelarna ibland kallas tunnelbanestaden. Och när man går av tunnelbanan på alla de ställena så kommer man ju först av allt ut på torget. Det är den plats man alltid kommer ut på från tunnelbanan. Och torget är ju den historiska symbolen för demokratin. Det är platsen där människor samlas för att fatta beslut. Så har det väl aldrig gått till, men det är liksom idén. Det är en urgammal idé om demokratiet och torget. Det hänger ihop ända sedan Grekland, det antika Grekland. Och sen fortsätter man en bit. Och runt torget ska jag säga, det ligger också en massa samlingslokaler jämt. Där ligger det kyrkor. I Högdalen ligger det två kyrkor.
Teater, Folkets hus.
Ja, ja, och olika typer av samlingslokaler. Bibliotek, alltid bibliotek. Mm. Och mycket av det där finns kvar trots alla nedläggningar och allting som har hänt de sista 25 åren. Men mycket av det finns ändå kvar. Och så det är samlingslokalerna där människor samlas. Alltså de här planerna från 1945-46, det är ju som att läsa en dröm om att alla människor ska samlas i schackklubbar och föreningsliv efter jobbet liksom, för att samarbeta och bli demokrater. Så blev det inte riktigt. Men det är tänkt så, och det fungerar delvis på det sättet också. Och sen fortsätter man förbi torget. Då kommer man ut på nästa märkliga plats, och det är ju liksom allmänningarna. Som är någon slags, det är inte riktigt parker, som det inte ser inte ut som Kungsträdgården eller Humlegården inne i stan, utan de är mer liksom obestämbara platser. Det kan vara rätt rufsigt, det kan vara bergknallar eller buskage eller någonting annat. Och de är inte riktigt park, och de är inte heller privat mark, utan de är någonstans mitt emellan allmänningen. Det är som vi pratar idag om, den kulturella allmänningen på nätet. Och det här skapades ju även i villaområden. I villaområdena planerar man in allmänningar, och det blev ju ett begrepp som jag växte upp med. Man ropade till mamma, visst, jag springer ut på allmänningen och leker. Och det var just de här lite oplanerade, obestämbara platserna som också är en del av offentligheten och demokratin, att liksom, det tillhör alla, det är allas ansvar. Och där ligger ofta också fotbollsplaner och andra idrottsplaner, och så ligger skolorna där också. Och sen fortsätter man ytterligare en bit, ja, då kommer skogen, som ju är en sorts park. Det är ju naturparker som också man medvetet tänkte att vi ska inte anlägga parker med liksom raka blomsterarrangemang och sådär, utan låt det vara som det var naturligt. Mm. Så vi bevarar skogsbitar istället och låter det fungera som parker. Och det fungerar ju som parker i Storstockholm idag. Mm.
Det här tycker jag också var helt hårresande att läsa i din bok. Så att folk är medvetna om det. När man promenerar i sin söderförort i Stockholm och går längs tunnelbanan, så är man alltså... Den idén som finns bakom är liksom en demokratisk, antifascistisk, antinazistisk idé. Jag hade ingen aning om det här, men att jag har liksom suttit arkitektlag och funderat på vad det var som gick fel under andra världskriget och insett att jo, men det är ju staden, det är ju stadskärnan som gör att människor, det blir för trångt, vi kan inte tänka där inne, och man blir för konform där inne. Man tänker och tycker som alla andra där, därför kan man följa efter ledaren liksom. Och det tycker jag är så snyggt att Rågsved, som idag är en hatad förort, har egentligen ett stort högre syfte.
Ja. Ja, absolut. Precis så tänkte man. Och det var ett gammalt problem som hade med demokratins genombrott också att göra. Att väldigt många var ju rädda för demokratin också, för det släppte loss massan som man pratade om under första halvan av 90-talet. Och då fanns det olika sätt att kontrollera massan, och fascismen var ju ett sätt, och nazismen, alltså på en stark ledare, en demagog som... Och kommunismen var också då som ett starkt parti som skulle styra massan, så att säga, eller folket rätt. Men den demokratiska idén var ju att förvandla de här individerna i massan till medborgare. Och då måste man bygga en stad där det fanns plats för medborgare. Där det fanns bibliotek, samlingslokaler, torg. Där människor kunde mötas och träffas. Alltså det fanns ett torg till exempel. Inte utspridda affärer som i innerstan. Utan man var tvungen att gå till ett torg och handla. Och där mötte man sina grannar och andra. Mm. Var tanken. Och det gör man ju också, eller hur?
Mm. Ja, och du är ju inne på att... Eller det som många pratar om med funktionalismen som präglar många av de här förorterna, att det skulle finnas någon slags iskallt beräknande där som inte har tagit liksom ställning till människan. Men du har läst flera av skrifterna som de här tänkarna och de här arkitekterna, där de har förmedlat sina tankar, där du märker där det finns en väldig värme. Vad är det man skriver där?
Ja visst, och det är ju tanken på att människor ska kunna bo i en stadsmiljö där man kan utvecklas just till medborgare. Och det är också en tanke om att arbetet i hemmet skulle bli enkelt. Alltså när det här planeras var det fortfarande ett hemmafrusamhälle. Det måste vi tänka på, det känns väldigt förlegat idag, men det var det då. Och då planerade man ju kök och lägenhet uttaget så det skulle fungera rationellt för kvinnan som jobbade hemma. Och det där tror jag är grunden till våran matrevolution i Sverige. Att vi har faktiskt välplanerade, standardiserade kök där man kan jobba i. Om man går ut och letar lägenhet, det är ju fascinerande. Jag har gjort det med mina barn några gånger när de flyttar hemifrån. Och så går man och tittar på hus byggda på 1910-talet. Hopplöst illa planerade lägenheter. Massa döda utrymmen. Och så går man in i en lägenhet som är byggd 1948. Och plötsligt är allt på rätt plats. Och det är ju inte iskall rationalitet, det är med omsorg om att människor ska kunna leva bra liv och trivas. Och att det ska finnas ljus i lägenheten, det är ju inte kall rationalitet. Det är ju liksom för att människor ska må bra. Vi mår bra av ljus i Sverige, vi behöver det i det här mörka landet. Och det är så sorgligt att se nu när man bygger jättemycket i Storstockholm så inte bara att man ignorerar de där idéerna och den kunskap som fanns som man skulle bygga, utan man avskyr det och bygger ju nu alltså stadsmiljöer som framstår som ren slum tycker jag, fast bostadsrättspriserna är jättehöga.
Har du något exempel på det då?
Ja, alltså det området runt Karolinska institutet, det heter det.
Hagastaden?
Ja, där har man ju byggt enormt höga hus, väldigt tätt, med liksom slutna gårdar, väldigt mörka lägenheter. Om man åker till Årsta, den här fantastiska förorten, och så har man ju börjat bygga lite nytt i, vad blir det, östra Årsta. Runt den gamla genomfartsleden som inte är någon genomfartsled längre. Och där har man ju byggt så tätt så att som min dotter som var där och tittade på lägenhet sa, ja, ifrån mitt kök så kan man se rakt in i sovrummet hos grannen varenda millimeter i sovrummet och det kommer inte in något ljus heller. Årstaberg är ett annat sånt här område som byggs nu med jättehöga hus, 15 våningar minst. Mm. Och de ligger så tätt så man förstår ju hur det kommer att bli när det blir klart där, att det kommer ju inte... Bor man på tredje våningen, det kommer ju vara mörkt dygnet runt. Mm. Är det bra boende? Jag tycker inte det. Utan det gör man ju därför att man ska exploatera marken så mycket som möjligt. Och bostadsföretagen ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Det som byggs nu, det är ju inte heller att det bara byggs ifrån någon slags vinstintressen. De finns verkligen i botten. Men det är också, återigen, en ny idé som har utvecklats om hur staden ska fungera. Som jag brukar kalla, man kan kalla lite olika saker, nyurbanismen eller förtätningsdoktrinen eller vad som helst. Som också är ett antal regler man har ställt upp om hur stad ska byggas. Och då är man tillbaka till hur staden byggdes på 1890-talet. Alltså man är tillbaka till den fördemokratiska staden. Och de idealen är det de som nu som dominerar när man bygger. Och det, har liksom, det är en idé som har växt fram också i offentlig debatt. Och i rapporter, utredningar, i forskningsrapporter. Alltså, det är precis samma idéarbete som skedde på 1940-talet, men nu i en helt annan riktning.
Just det, och där tar du upp ett exempel. Hammarby Sjöstad, som är en stadsdel, som, den tillhör ju Södermalm. Och den jag har alltid den som ett skräckexempel på. Jag tycker att Hammarby Sjöstad är en sån här stadsdel som byggs över hela Sverige. Den finns överallt. För det första ser ju alla hus exakt likadana ut. Och det, för att lyssnare bara ska få en bild av hur Hammarby Sjöstad ser ut, så ser den ju ut som om man går till sitt... där ni nu bor när ni lyssnar, så går man ner till torget där det finns en ny byggnad, en ny bostad. Så ser han Hammarby Sjöstad ut. Det är en litet färgglad puts, men det är rätt trist. Liksom. Det ser i grund och botten ut som en skokartong. Men där är det ju otroligt lite grönska. Apropå det här, vi har pratat om en utsprålade staden så är det ju ingen, det finns liksom ingen grönska där, utan det är verkligen bara asfalt och sen är det fyrkantiga, allt är, det är rutor liksom, allt är uppritat i rutor, och det känns, det är jättetråkigt att vara där.
Den saknar två saker som var utmärkande för de här förorterna som byggdes efter andra världskriget. Det ena är att det finns, som du säger, det finns inga naturområden, det finns inga liksom allmänningar, det finns inga tallar. Detta träd som är så karaktäristiskt för Storstockholm, tallen. Det finns ingenting sånt där. Det finns inga buskage och någonting, utan det finns en park mitt i stadsdelen som ser ut som en väldigt anlagd, ganska liten, men väldigt anlagd park med liksom ansatt gräs och små blommor i lådor och sådär. Och sen finns det inget torg. Det finns inget torg i Hammarby Sjöstad, och det är ju medvetet, därför att i den här nya idén om staden så vill man inte ha några torg, utan man vill att det ska vara ett rutnätssystem av gator, och längs med dem ska det då ligga utspritt butiker och restauranger och sådär. Det ska inte finnas någon samlingsplats, och det tycker jag är, det tror jag är en stor förlust.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nu ska vi flytta över till det beryktade miljonprogrammet. Du skriver ju att du är ett stort fan av det som vi då i folkmun kallar miljonprogrammet. Jag tänker på Fittja, Alby, Tensta och de här platserna som verkligen har stora rubriker i tidningarna. Vad är det du uppskattar så mycket med de här förorterna?
Jag är ingen stort fan av miljonprogrammet stadsdelar. Jag tycker det är en del saker där som jag saknar. Som jag sa, jag tycker de stadsdelarna som byggdes åren innan är betydligt mer mänskliga på något sätt. Men jag tycker ju att den liksom skräckbilden som har målats upp av de här stadsdelarna är helt förfalskad. Det är ju ofta, Tensta och Rinkeby är ju väldigt fina stadsdelar faktiskt. De som har åsikter om dem har sällan, negativa åsikter om dem har sällan varit där.
Du skriver att du trivs i alla fall.
Ja, jag känner mig hemma i dem. Ja. För mig är det en del av min stadsmiljö. Det är naturligt, det är lika naturligt som Sergels torg eller Hötorget inne i innerstan. Att åka till liksom Alby eller till någon av de här, Flemingsberg där jag har bott. Och jag tror det gör det med att jag har bott i Flemingsberg. Det var under några formativa år av mitt liv. Slutet på 70-talet och början på 80-talet. Att jag har lärt mig att vara, jag är inte rädd. Jag tror väldigt många människor är rädda för de här stadsdelarna. Mm. Av outgrundlig anledning. Och det har nog att göra med den demonisering som hela tiden har pumpat på i medier ända sedan de byggdes. Så att och det uppskattar det återigen. Det är liksom att det finns inga bilar. Det är väldigt bilfria miljöer. Det är mycket grönska. Och det är ofta ganska fina. Alltså det jag tyckte man missade var att man slutade bygga den här typen av torg som man gjorde tidigare. Utan bygger innercentrum och sådär. De är, ja, inte allt så roliga. Men jag har väldigt svårt att förstå den här demoniseringen. Jag vill ju att man fortsätter bygga på dem. Och gör dem större och ännu mer attraktiva än vad de är idag. Och när man gör det, då flyttar ju folk dit. Jag vet, i Fittja så byggde man ett radhusområde. Och som i första hand människor från då, norra Botkyrka skulle få köpa. Och det var ingen byggare som trodde aldrig skulle sälja ett enda radhus. Men alla radhusen var ju slutsålda långt innan de var färdiga. Och återigen, här människor trivs ju ofta i de här stadsdelarna.
Du växte inte upp, men du flyttade hemifrån och flyttade till Flemingsberg, som är ett sånt där, det är ett jätteområde. De här stora husen, de här färgglada husen, de är ju verkligen det första man ser när man kliver av från pendeltåget. Det är det är Le Corbusier-tanken med den koncentrerade staden. Hur var det att växa upp, eller hur var det att liksom leva där?
Ja, det var jättebra. Jag flyttade dit när jag flyttade hemifrån. Det var kanske var 19 år och sånt där, 20. Och bodde där i 5 år kanske. Och jag hade många vänner som bodde också i Flemingsberg. Så att mina minnen är bara positiva. Sen är det klart, det var en tid i livet då man är väldigt fladdrig och osäker, när man är mellan 20 och 25. Man vet inte riktigt var man ska ta vägen. Och det förknippar jag ju också med den miljön då, att jag var osäker, som många människor kan vara under den åren. Men för mig var det ett hem. Och det var en hemstadsdel. Och medan jag bodde där så pågick ju det här trummandet om hur hemskt det var. Jag minns bland annat att TV, SVT, visade en dokumentär eller ett långt inslag i något TV-magasinsprogram på TV om Flemingsberg. Som var ju en del av den här svartmålningen, att alltså det var de givna bilderna från Flemingsberg. Man visade hus i olika vinklar så det skulle se förfärligt ut, och man såg ensamma människor i motljus på de här gångvägarna. Och det var bilder på människor med alkoholproblem. Alltså det var det gamla vanliga.
Det var Skärholmen 1968 igen.
Ja. Och jag minns hur liksom jag och mina vänner hur otroligt kränkta faktiskt vi blev av det där. Dels för att det var inte sant. Det var inte så att bo så i Flemingsberg. Var inte så. Det såg inte ut så där heller som det gjorde på TV. Men det var också någon slags att hemmet skändades av människor som inte bodde där, nästan aldrig hade varit där och inte hade någon som helst kärlek till den stadsdelen. För där man bor, man hyser ju ofta någon slags kärlek och ibland hatkärlek till där man bor. Och det gör man ju även när man bor i en stadsdel med låga inkomster, som är en fattig stadsdel. Men den hänsynen till människor som bor där, den tar man inte, utan man utgår från att de inte ska trivas. Och nu är det liksom, ja, känns det som att den här debatten om skjutningarna och gängvåldet, att det är själva stadsdelarnas och miljöns fel att människor blir våldsamma.
Det är ju lite så det är frammålat. Det är nästan som att det är ett arkitektoniskt problem. Att betongen har letat sig in i folks hjärtan igen och gjort de här förortsmänniskorna onda.
Och så är det ju inte. Men däremot har det skett någonting de sista 20 åren, och det är att mycket av servicen har försvunnit från de här stadsdelarna. Polisen har försvunnit, arbetsförmedlingen har försvunnit, biblioteket har kanske lagts ner. Mycket av det har liksom försvunnit, och butikerna också. Men det är ju någonting annat. Det är någonting helt annat. Och sen har man inte alls tänkt på hur mycket pengar man har plöjt ner i Stockholms innerstad. Framförallt Malmskillnadsgatan, Regeringsgatan, de här delarna som ständigt byggs om. Jag menar, hur många miljarder har man inte plöjt ner på att renovera, bygga om, förnya, ändra karaktären? Alltså det har ju byggts om ständigt Stockholm City sedan jag blev vuxen. Men stadsdelen Flemingsberg har aldrig i stort sett byggts om. Tensta Rinkeby har knappt byggts om heller. Man kanske har adderat något litet hus och sådär. Men någon ordentlig ombyggnation och uppgradering och modernisering har inte skett. Medan innerstaden moderniseras hela tiden och blir mer och mer lik förorterna för övrigt. Det blir gågator och bilfria miljöer och sådär.
Just det. Du skriver ju ganska intressant att på 70-talet när man gör reportage om Flemingsberg så skriver man illa. Det är de här bilderna från Skärholmen, att man blir hårdare här, det är svårare att tänka och så vidare. Men finns inga invandrare, det nämns inte på 70-talet, utan det är en figur som dyker upp på 80-talet som sen kommer att bli återkommande negativt kopplad till förorten, invandraren. Vad handlar det här om?
Ja, den invandrade gör entré i de här bilderna och även tror jag i samhällsdebatten, för det sker ju samtidigt, någon gång i mitten på 1980-talet. Och då blir den invandrade den stora problemgestalten som avlöser den tidigare problemgestalten som var socialbidragstagaren. Eller alkoholisten eller narkomanen. Och jag tror att det där hänger samman med att just de här stadsdelarna där det blev väldigt många människor som hade invandrarbakgrund, dit de flyttade från hans lediga lägenheter där, passerades en toleransgräns för vita svenskar någon gång i mitten på 1980-talet. Det var ju många som var invandrade i de som var vita som kom från Finland eller andra delar av Europa, Norge och så här. Men någon gång på mitten av 1980-talet så inträffar det här som vi vet inträffar överallt i USA och Europa, och det är det som kallas för white flight eller vit flykt. Människor med vit hudfärg började flytta ifrån till exempel i Flemingsberg därför att det blev för hög andel människor med mörkare hudfärg, och jag tror det handlar om hudfärg faktiskt, inte vilket land man kommer ifrån. Och då blev det plötsligt ett problem. Och man började göra reportage om hur många barn det är på förskolan eller dagis som hade invandrarbakgrund. Och sen är man tillbaka lokaltidningen något år senare och ser man, oj, nu är det ännu fler. Hur ska det här gå? Alltså ett andel, antalet människor med mörkare hudfärg eller har invandrarbakgrund, utomeuropeisk invandrarbakgrund, ökade, och då blev det plötsligt ett problem därför att massan ökade. Det finns någon slags kritisk nivå när vita människor plötsligt upplever sig som hotade. Och det här är inte jag hittar på, utan det här vet man ju från andra länder också. White flight är ett vedertaget begrepp, och det präglade också. Men det är någonting vi själva har försökt sortera bort, att vi inte förstår att segregeringen i Stockholm uppkom därför att vita människor började flytta bort från de här områdena. Det var ju det är alltså att vita människor koncentrerar sig, som är segregeringens egentliga orsak. Det är ju inte chilenare eller iraker som orsakar segregeringen eller människor som kommer invandrare från de länderna, utan det är människor som är födda i Sverige med vit hudfärg som skapar det här problemet och koncentrerar sig till vissa stadsdelar i Stockholm som är helt vita.
Mm. Men då, om man tar det här kopplat då till Flemingsberg, vad är det som gör att invandraren, varför blir det en negativ karaktär?
Ja, men det tror jag gör. Det är en lång historia som har att göra med rasismens historia.
Mm.
Det är ju det som slår till. Och det är ett eget program, tror jag, i den här podden.
Mm.
Men jag tror faktiskt att det är det som slår till. Och det är det jag försöker beskriva som just white flight. Och därför blir de här människorna problem.
Mm.
Eller betraktas som problem. De är naturligtvis inga problem, men de betraktas som det. Och det är också någonting som har historiska rötter. Tidigare var det ju arbetarklassen, fattiga arbetare, som betraktades som problem. Som människor som var lösaktiga, som söp, som slog varandra på käften, som blev kriminella. Men hela den här projicerades om så att det istället blev människor med så kallad invandrarbakgrund som man problematiserade på det här sättet. Trots att väldigt många av dem är välutbildade akademiker och allt sådär. Men det blev plötsligt de som man förde över den här bilden på, eller förväntningen att de ska vara precis så här.
Mm.
Och då blir de ett problem, fast de inte naturligtvis är det, utan berikat Sverige.
Just det. Och du säger ju också att idén om miljonprogrammet är också en förfalskning eller en förvrängning av verkligheten. Att bara det faktum att vi förknippar miljonprogrammen med betong. Men jag tyckte det var intressant att du skriver att endast 15% av all bebyggelse gjordes i betong. Resten är inte i betong. Så att det är de här bilderna är också falska. Hur byggdes den bilden upp?
Men det har att göra med de här bilderna i media och de här nyckelorden som återkommer från 1968 och framåt, om betongen och det vindpinade torget och allt där. Och sen blev det bilden av miljonprogrammet blev bara de här ganska få storskaliga förortsmiljöerna som Skärholmen, Tensta, Flemingsberg och Hammarkullen i Göteborg och sådär. Det blev bilden av miljonprogrammet, fast det är ju en mycket liten del av miljonprogrammet. Och de flesta miljonprogramshusen byggdes ju i tegel och träpaneler och var inte alls 9 våningar höga. Utan jag bor i ett radhusområde i Huddinge, det är ett miljonprogramsområde. Det byggdes under miljonprogrammet, ett typiskt miljonprogramsområde. Och det är byggt i tegel och trä. Och så såg ju de flesta ut. Åk till Köping och titta på de stadsdelar som byggdes under miljonprogrammet, alltså slutet på 60-talet, första halvan av 70-talet, så är det trevåningshus i tegel med träpanel kanske och stora balkonger och exceptionellt välplanerade lägenheter.
Just det här med välplanerade också, som vi har varit inne på, som på något sätt kännetecknar i min värld miljonprogrammet. Jag tycker du skrev en verkligen träffande sak. Det var att när man åker ut Kungens kurva och Skärholmen, som vi har diskuterat, de här kaotiska rondellerna och ett sammelsurium av massa olika byggnader. Det är ju vad som händer när det inte finns en planering.
Kungens kurva, ja.
Ja, Kungens kurva. När det liksom, när man tänker, man, för att man har ju ibland ett argument som är att men en stad måste få växa fram dynamiskt genom marknadsliberala krafter. Att marknaden kommer att se till att den här staden växer så som behovet är för stunden. Men där ser vi ju att ja, det behöver inte alltid bli så. Utan när det finns en tanke bakom en stad så kan det faktiskt vara mer framgångsrikt än vad vi faktiskt tror.
Kungskurva är ju en stadsdel som har växt fram, precis som du säger, organiskt, som man säger i debatten, som man idealiserar om och drömmer om att det ska ske. Och den har växt fram på det sättet och den har ju blivit ett helvete. Alltså den är inte vacker och den är inte funktionell och den har ingen framtid, skulle jag säga, om den inte byggs om radikalt.
Man kan inte gå där och det är ju en väldigt stor
sak. Man kan inte gå där och det är stora ödetomter och sådär. Som inte fungerar. Alltså det är avstånd som inte hade behövt finnas där. Och det är fult faktiskt. Stora delar, inte allt, men stora delar. Medan och det blev så därför att Huddinge var, det var bara på 90-talet och Huddinge höll på att gå konkurs som alla andra kommuner gjorde under 90-talskrisen. Och man sålde av marken till byggare och företag. De fick göra vad de ville. Och då blev det så där. Medan Skärholmen, som du säger, det var ju planerat. Det var samhällsplaneringens krona och därför är det fortfarande Skärholmen en behaglig stadsdel att röra sig i. Ett fantastiskt fint torg. En fungerande, stor, fin galleria. Alltså torget är ju Stockholms, det är absolut Stockholms, inte vackraste, men absolut Storstockholms trevligaste torg. Det uppfyller alla krav. Alla de här idealiserade föreställningarna om torgliv finns i Skärholmen. Det finns inte på Medborgarplatsen på samma sätt, det kan jag säga, men i Skärholmen. Barn som leker och spelar fotboll, gamlingar som sitter på bänkarna och pratar med varandra och spelar schack. Kyrkan som ligger mitt på torget har alltid porten öppen, alltid på dagtid. Det är torghandel och det är butikerna som då är präglade av invandrade människor. Alltså det är, på torget så går liksom riktningen ut mot Mellanöstern, Afrika, andra delar av världen och in i gallerian. Där är de stora globala varumärkena. Så där kan man säga att drömmarna går till London och New York. Va? Så det är verkligen en globaliserad plats. Och hela den här globala uppdelningen mellan fattiga och rika länder finns koncentrerad till den här fantastiska platsen i Skärholmen. Och där är det som där folklivet är ju konstant. Och det byggdes ju faktiskt, det är ingen som tänker på det, men de arkitekterna som utvecklade det, de hade ju de italienska städerna som föredöme. Och om man står på torget i Skärholmen, då finns det ju också en sån här typisk italiensk trappa som går upp till bostäderna. Jag vet inte om du har tänkt på det.
Nej, det har jag inte tänkt på. Alltså,
det är precis efter de här italienska idealen med att torget ligger lite nere och så är det en stor, stor, bred trappa upp till husen. Och så ligger husen liksom som på höjden då väldigt vackert upplagda så att man kan se ner mot torget ifrån bostäderna. Så det är liksom det är de gamla italienska stadsstaterna och demokratiska stadsstaterna som är idealet som svävar över Skärholmen.
Om vi ska prata lite om villastaden då. Hur får Sverige villor?
Ja, det är också inte ordet villa. Var kommer det ifrån? Det har aldrig riktigt lyckats. Villaförorterna började byggas i huvudsak på 1910-20-talet och det är ju egnahemsrörelsen som var en folkrörelse kan man säga med konservativa förtecken från början. Sen blev den socialdemokratiska praktiken kan man nog säga, men från början var det väldigt konservativa förtecken och det var att människor, skötsamma arbetare och lägre medelklass skulle kunna ha råd att bygga ett eget hus med stor tomt där de kunde odla rödbetor och ha äppelträd och sådär. Rabarber och allt möjligt. Så man såg till att det fanns lån. Och sen är det väldigt välplanerade områden. I Huddinge där jag bor är väldigt, 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 väldigt präglat av egnahemsrörelsen. Delar av Huddinge. Och det kan man fortfarande se spåren av. Att det var väldigt välplanerat. Hur man bygger väg, gatorna, parkerna och så vidare. Men sen byggde människor sina egna hus. Tillsammans, eller ofta tillsammans. Och så var det med hjälp då från egnahemsrörelsen och även från staten. Man kunde få billiga lån. Och det var liksom en väldigt speciell estetik som växte fram då med Carl Larsson och Ellen Key som någon slags vägledande estetiska filosofer kan man säga. Så den här bilden, målningen som Carl Larsson jättekända av frukost Gröngräset tror jag den heter, som han har målat, där man ser familjen sitta under en björk vid ett rödmålat trähus och äta frukost i det gröna på liksom bänkar och bord. Det blir ju en slags dröm om livet nära eller i staden som grep svenskar. Och det blev de här villaförorterna som växte fram på 20-talet. Som vi fortfarande kan se spår av överallt i Storstockholm.
Älvsjö är ett sånt bra exempel. Min farfar och farmor, de fick ju en jordlott. Och det är såna här historier som de berättar om och igen. Att de för 300 kronor fick köpa en mark. Jag vet inte vad det är i dagens pengavärde. Men det var 1940. Och så byggde man ju verkligen, precis som du beskriver det. Det är ett rött hus. Det är två våningar och så är det en källare. Och sen är har ju en tomt och den har ju verkligen äppelträdet. Det var ju, som min pappa beskrev, att växa upp, det var ju som att man får, det är ju inte jättestort, men det var som en oändlig skog för barnen som levde på de här tomterna.
Ja. Och det är ju så att trots den här ideologimaskinen som har pågått i 30 år om att man ska bo i innerstan i en lägenhet på Södermalm eller Kungsholmen, att det är idealet. Men det är fortfarande så när man frågar stockholmare vad drömmer ni om, så är det just den miljön alla drömmer om. Ett trähus från 20- eller 30-talet med en ordentlig tomt där det finns äppelträd. Och ett trästaket mot en liten gata.
Men du säger ju att det är någonstans på 80-talet som den här drömmen med att vara i innerstan. För den finns ju också. Att det här, och jag kommer ihåg när jag var 20, det fanns bara en enda plats att landa på. Allt annat var ett misslyckande, det var på Södermalm. Nu gjorde jag aldrig det. Eller jag bodde där en viss kort period som student. Men annars, så det var ju en sån där dröm och som jag tror ändå många har. Jag tänker också de som är inflyttade från andra delar av landet, upplever jag. Deras bild av Stockholm är ju liksom innerstan. Så av naturliga skäl, de känner inte till förorterna på det sättet. Då. Men att du säger att det är ändå ett ganska nytt fenomen att längta in till stan. Förut ville man bort från Kungsholmen och Södermalm.
Ja. Alltså Stockholms befolkningsantal minskade ju under 60-70-talet. Och nu gör det ju det igen. Men sen var det en period då det växte väldigt mycket. Och det blev en slags romantisk bild av just innerstadsbebyggelsen och innerstadslägenheten som spreds och präglade Sverige från, som du säger, 1980-talet. Man ser det väldigt tydligt om man läser Allt i hemmet, som jag gjorde när jag läste när jag skrev min bok, så gick jag igenom Allt i hemmet massa årgångar, och då ser man det där skiftet kommer någon gång i mitten, början på 1980-talet, och då plötsligt alla miljöer byts från att ha varit villamiljöer i en förort, så idealiserar man plötsligt en lägenhet på Östermalm med högt i tak och byggt på 1890-talet. Och det är svårt att förstå varför det kommer, men det har någonting att göra med det stora, tror jag, politiska ideologiska skiftet, att vi går från en förenklat nu då, socialdemokratisk eller solidarisk liberal samhällsmodell, välfärdsstaten, till en nyliberal, mer privatiserad, där varje enskild människa är ett eget framgångsprojekt. Alltså det är ett stort skifte som sker någon gång i början på 90-talet. Det kan vi ha olika åsikter om och värderingar om, men det är ett skifte som sker. Och jag tror att den här smakriktningen mot den fördemokratiska innerstaden, den hänger ihop med det. Alltså det går inte att förklara på något annat sätt. För det sammanfaller i tiden.
Mm. Och vad är det man längtade bort från? När man ville bort från stan, då, alltså innan 80-talet, och ville komma ut till villastaden, vad var det man längtade efter?
Ja, det är omoderna. Man ville bort från det omoderna. Mm. Det är som det gamla lägenheter som var slitna. Och sen på den tiden var ju också innerstaden någonting helt annat än idag. Idag är innerstaden sanerad in till förbannelse. Men när jag började röra mig i Stockholm på 1970-talet slut, så var det ju fortfarande stora områden som var svårt förslummade. Det var liksom narkotikahandel på Biblioteksgatan, helt osannolikt. Folk tror inte det när jag säger det, men det var ju centrum för narkotikahandeln i hela Storstockholm. Biblioteksgatan, denna prestigegata idag.
Oj.
Och folk liksom, alltså det var en helt annan miljö. Det var rivningskåkar, man kunde bo väldigt billigt, men det var också biltrafiken som gav en helt annan miljö. Då var ju biltrafiken en förbannelse, för det var ju fortfarande, fanns det ju inga avgasrening. Det var ju skitigt i innerstan. Det var dålig luft. Det var hemskt på somrarna, därför att det luktade avgaser jämnt. Så det var helt begripligt att folk ville bort från den här miljön. Idag är det ju sanerat. Idag är det något helt annat i innerstan. Men då var det en fundamentalt annorlunda miljö. Mm. Mycket, mycket sämre miljö.
Mm. Villor idag är ju någonting som väldigt många vill åt, och man längtar till en villa. Men du beskriver också väldigt intressant hur villastaden historiskt, och kanske även då i Sverige, har förknippats mycket negativt. Bland annat liksom att det blir en femininisering av människan. Vi blir för kvinnliga här ute. Det är en stadsdel eller en bebyggelse som är byggd för kvinnor. Och den gör oss mer kvinnliga. Och vi, återigen, vi kan inte tänka klart här. Alla är så likriktade att vi tänker samma tankar. Vad är det här för negativa bilder?
Ja, det där är lite mer... Alltså, vi har pratat mycket nu om de negativa bilderna av flerfamiljsområdena. Skärholmen och Rågsved och sådär. Men det sker ju en liknande, ska man säga, liknande föreställningsvärldar uppstår ju kring villaområdena, och det börjar utanför Sverige. Det börjar i England och USA tidigt på 1900-talet. I min bok nämner jag George Orwells roman Snappa efter luft som kom slutet på 30-talet, där han beskriver de här radhusområdena runt Englands storstäder som har växt fram då under 1900-talets början som fängelsemiljöer. Och varje enskilt radhus som är ett fängelsecell, och varje rum in i den fängelsecellen som en tortyrkammare. Och det som du säger, det är feminiseringen, är något som han också bekymrade sig väldigt mycket över i den där boken. Som är det en stridsskrift mot förortsvillområden och radhusområden i England, kan man säga. Och det är precis som du säger, att männen har feminiserats, och där han skriver någonstans att livssaften har sprutats ur dem, som en sexualiserad liknelse. Och det han var bekymrad över, för boken är också en beredskapsroman inför det kommande kriget, och han ansåg att de män som bodde i de här stadsdelarna också skulle inte kunna försvara England, för de var så förvekligade av sin miljö. Och i USA fanns liknande paralleller. Där skriver Betty Friedan, jättekänd feminist på 60-talet, en klassisk bok som heter Den feminina mystiken, som handlar just om villaförorterna som hemmafrufällor, där kvinnor blir inlåsta i ensamhet och blir skåpsupande hemmafruar. Och hon beskriver det då som ett koncentrationsläger för kvinnor. Och där skriver hon också i den boken hur det stiger en dimma av homosexuella män eller homosexualitet från de här villaområdena. Så det är återigen den feminiserade mannen.
Mm.
Och då blir innerstaden, det blir den maskulina platsen med de höga husen och liksom business och makt och politik och pengar. Medan förorten med grönskan, barnen och allt där, det blir liksom den feminina staden. Och det där kan man se fortfarande liksom i film och populärkultur spelas ut lite grann där.
Det är jätteintressant det där. Vi har ju även exempel från Sverige som du tar upp. Karin Mannheimers serie, en tv-serie som gick mellan 1987 till 1998, som heter Svenska hjärtan, som utspelar sig på ett radhusområde. Och där har vi precis de här återkommande stereotyperna att människorna just inte kan tänka originella tankar och att man är fast i ett fängelse.
Ja, det är en underbar tv-serie gjord med stor kärlek både till radhusen och till människorna. Men det är som du säger, stereotyperna är, de är så fastmurade i den berättelsen, eller inmurade i berättelsen, så att även om hon, jag tror inte hon såg det när hon gjorde det, utan det var en sån del av tidsandan. Och det är ju så, en dotter i en familj där, om jag inte minns fel nu, hon vill ju någonting annat. Och för att kunna befria sig från det här konformistiska livet så måste hon ju då fly till Kalifornien. Så det är liksom hoppet att komma bort från radhusen. För det är konformismen, som du säger. Det är det som mycket kritiken riktar sig mot, just villa och radhusförorterna. Eller villastaden. Och det är ju att alla gator ser likadana ut. Säger man, alla hus ser likadana ut. Alla människor inne i husen klär sig likadant och tänker samma tankar och tittar på samma tv-program. Och där fanns ju till och med en sång, en jättekänd sång på 60-talet som Pete Seeger spelade in, som heter Little Boxes, som alla i min ålder känner igen, de som är yngre aldrig hört talas om den, men det var en jättehit, världshit. Och den beskriver just det här, att man lever i små lådor och man tänker i små lådor i de här miljöerna. Så det är konformismen. Och det är klart att när sen då innerstadsromantiken slog till på 80- och 90-talet, då var det ju liksom en annan bild som man målade upp. Där var det kreativitet, det var den kreativa klassen som man talade om som flyttade in där och präglade de här miljöerna. Det var shopping, det var oväntade möten på gatan. Alltså allt det som man föreställde sig inte förekom i förorterna, fast det förekom där. Spotify uppfanns inte på Södermalm utan i Rågsved. Så att men bilden, man förstår liksom hur den lockelsen plötsligt kom, att man lever ändå inte bara i verkligheten, vi lever i våra bilder och föreställningar om vår verklighet också. Och de är jättestarka, så det är inte så svårt att förstå den här enorma romantiken kring just Södermalm i Stockholm uppkom.
En avslutande fråga då. Din bok är ju en hyllning till förorten. Det råder ingen snack om det. Jag skrev ju på sociala medier och verkligen rekommenderade din bok. Och jag fick många svar som där folk verkligen vill läsa. Eftersom väldigt många människor bor ju i förorten. Man vill liksom kanske också få en liten annan bild. Men det finns ett perspektiv som jag inte har hittat i din bok. Som jag ändå har med mig från min tid i förorten. Jag upplever att det kom i slutet på 90-talet, kanske början på 00-talet, en så här motrörelse som handlade om den här otroliga inneboende kraften som finns i förorten. Och den kunde jag liksom inte känna igen mig heller. Jag tyckte det fanns en romantisering av förorten. Där är det så kreativt och där i centrum så träffas människor och så skapar man och så skriver man en bok och så gör man en film. Och det kom ju mycket musiker från svensk hiphop kom ju från förorten. Jag upplevde att det var lite grann ett sånt där plattityd, liksom pladdrigt, fjäskande som jag inte riktigt känner igen mig. Jag skulle bara vilja höra vad du säger om det. Känner du igen att det finns en annan sida som handlar om att på något sätt hylla förorten lite oförtjänt?
Ja, men det håller jag med om. Dels är den ju sann. Alltså, förorterna är mycket mer kreativa än vad människor tror. Musiker och entreprenörer bor ofta i förort. De flesta stockholmare bor ju faktiskt i förort. Mm. Och har gjort det i decennier. Men jag håller med. Det finns en sån idealisering som jag också tycker kan vara besvärande. Men man måste förstå den. För det är så nedhållna samhällsgrupper och sociala grupper i samhället alltid har agerat för att förstärka sin egen självbild. Alltså jag är övertygad om att det fanns en liknande idealisering kring arbetarfamiljen under arbetarrörelsens stora period på 1920-30-talet. Och jag tror det finns en liknande romantisering, eller om man ska kalla det för självförstärkande retorik kring att vara African American eller svart i USA. Och jag tror det är nödvändigt för att kunna resa sig för grupper som är nedhållna eller upplever sig som, eller är diskriminerade eller på olika sätt illa behandlade av samhället, att stärka sin egen självbild. Och fattiga stadsdelar, fattiga förortsområden har varit så utsatta för det här hatet och föraktet i så många decennier att om man bor där så har man ett behov som är helt självklart att förstärka bilden av den egna livsmiljön och därmed av vem man själv är. Mm. Så jag tror man måste förstå det som en identitetsskapande rörelse som är helt nödvändig om man ska liksom förändra någonting. För i förlängningen så förändrar man, tror jag.
Men jag upplever också att den har fångats upp av många journalister. Det är inte bara från människor som bor i förorten, utan det är någon nu ska man tala gott istället om förorten.
Ja, liksom. Det håller jag med om.
Ja. Och det enda som för mig, jag tänker så här att jag har alltid känt mig hemma i förorten. Jag älskar att gå till de här olika torgen. Jag gillar biblioteken. Jag gillar att promenera och äta en korv på kiosken. Men däremot så tycker jag också att det finns mycket ful bebyggelse. Det finns mycket restauranger som är tråkiga. Det finns mycket butiker som faller ihop.
Herregud, ja.
Ja, så det är ju också en så här, jag kan ändå tycka att det finns en viss befogad kritik kring förorten. Att du har ju varit inne på det, att det har ju inte byggts om i Flemingsberg på väldigt länge, men det gör det i innerstan. Det finns liksom skäl att också säga, när man pekar på att det finns mycket problem i förorten, så kan jag hålla med bitvis om att ja, det är för att det är eftersatt.
Men man kan inte generalisera. Man kan inte säga förorten i singular, utan man måste vara specifik och säga, ja, Hallunda ser för jävligt ut. Jag tycker faktiskt inte att det är någon kul miljö i Hallunda. Jag har aldrig tyckt det. Och det finns andra ställen som också är, inte fungerar så bra och som inte är så bra. Men för så är det alltid i en storstad. För grejen är att delar av innerstan är också hemsk. Mm. Jag tycker Kungsholmen är förfärligt. brukar jag säga när jag pratar om den här boken, och det är alltid någon som protesterar vilt. Men jag tycker stora delar av Kungsholmen är uttråkigt. Och så är det ju alla städer. Så är det i London, så är det i Paris, så är det i New York, så är det i Sydney, så är det liksom i Karlshamn eller Tingsryd eller vad som helst. Det ser olika ut på olika platser, och en del platser är inte så kul och andra är jätteroliga. Men vi måste bort från den här generaliseringen. Vi måste bli mer specifika. Och så det där torget blev inte så bra. Men det där som ligger i grannförorten, det är skitfint. Mm. Varför kan vi inte göra alla torg lika fina? Alltså, förstår du vad jag menar? Och problemet finns även i de privilegierade stadsdelarna, i de rika stadsdelarna. Och det finns även i innerstan. Det finns även i Danderyd och i Djursholm. Mm.
Ett jättestort tack, Per, för din medverkan.
Tack för att jag fick vara med.
Du har lyssnat på Per Wirtén i avsnitt 98 av Bildningskomplexet. Om du vill stötta podden ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709 26 25 41. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna mejla benjaminelfors@gmail.com. Följ också Bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter @benjaminelfors. Tack för att du lyssnar.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.